Söndagar nu i augusti så har vi predikat utifrån rubriken att följa Jesus i en konsumistisk kultur. Vi har gjort det med utgångspunkt i orden bekymren den första veckan, statusen förra veckan och idag ska jag tala om tryggheten. Ett mänskligt behov som i grunden är något positivt. Men dagens text lär oss att tryggheten likväl riskerar att bli en avgud. Vad menar jag med det? Det ska jag återkomma till. Men först så tänkte jag att vi gemensamt ska lägga örat in till bibelordet för att försöka urskilja vad Jesus kan och vill säga oss om detta. Låta honom tala till punkt helt enkelt. Kanske att vi då kommer att kunna ana att trygghet inte främst handlar om vad vi har, utan vem vi tillhör. Texten som Sara läste är del av ett längre sammanhang där Jesus försöker ingjuta mod och skärpa blicken för att hans lärjungar inte ska gå vilse. Han har varnat dem för religiöst hyckleri. Han har uppmanat dem att inte låta sig skrämmas när de möter motstånd. Han har sagt till dem, Gud har omsorg om era liv. Var inte rädda. Jag tänker att det är en uppmaning som vi alla behöver höra om och om igen. Var inte rädda. Mitt i denna undervisning som samlar fler och fler, det är tusentals människor som står och lyssnar på Jesus. Helt plötsligt så bryter en kille in med en helt personlig fråga. Det är som att någon bara skulle komma in. Du Samuel, jag måste bara få ställa en fråga till dig som inte alls har med det med gudstjänsten att göra. Utan jag måste, ni hör, alltså helt abrupt. Jesus står och talar om viktiga saker, allvarliga saker. Han försöker ingjuta mod och så kommer den här mannen och avbryter Jesus för att få hjälp med ett av sina privata problem. Ni hör hur det låter. Ska man säga någonting till hans försvar så kan man ju såklart hävda att han gör precis det som Fredrik Lignell uppmuntrade oss att göra i sin predikan för 2 veckor sedan. Nämligen att bjuda in Jesus i samtalet om vår privatekonomi. Å andra sidan kan man ju fråga sig om det är det han gör. Bjuder han verkligen in Jesus? Jag skulle snarare säga att han dikterar för Jesus vad han ska göra. Säg åt min bror att dela arvet med mig. Det är ju ingen fråga. Utan det är väldigt tydligt direktiv vad Jesus ska lösa. Och jag tänker, hur ofta närmar vi oss inte Jesus på samma sätt? Jesus, lös mina problem nu. På tal om att bjuda in Jesus och tala till punkt. Och låta honom tala till punkt ska jag säga. Men Jesus som känner oss, som älskar oss alla, han bemöter den här mannen. Kanske inte som mannen hade förväntat sig, men genom att ta honom på allvar och sätta hans befallning i ett större perspektiv. Det här var alltså en arvstvist. 2 bröder hade hamnat i konflikt med varann. De drog inte jämnt. En av dem, förmodligen den yngre, eftersom den äldre brodern alltid hade i uppdrag att fördela arv när det kom till sådana frågor. Han söker nu stöd hos Jesus för att få ut sin rätt. Eftersom hans bror helt uppenbart inte delar arvet med honom. Och det kan man ju tycka känns rätt rimligt, eller hur? Och samtidigt, hur många familjerelationer har inte gått i baklås just på grund av strider om pengar. Så var det då och så är det nu. För några veckor sedan så var det en artikel i Korren, lokaltidningen Östgöta Korrespondenten som den heter. Jag har papperstidningen fortfarande, så gammaldags är jag. Det var en artikel om familjemedlemmar som bryter kontakten med varandra av olika anledningar. I avslutningen av den här artikeln framhölls en viktig fråga att ställa sig till dem som likväl vill återuppta relationen. Och det var frågan om de vill ha rätt eller ha en relation. Smaka på de orden. Om de vill ha rätt eller ha en relation, så står det i Korren. Jesus, som alltså älskar den här mannen och bara vill honom väl, han säger: akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Vad hade hänt om den här mannen hade avbrutit Jesus men istället frågat: Herre, hur kan jag älska min bror som inte delar arvet med mig? Om man på allvar hade bjudit in Jesus i sitt liv. Men nu gjorde han ju inte det. Trots det tar sig Jesus an den här mannen. Han låter sig avbrytas. Och han ger honom och alla de tusentals människor som lyssnade vägledning. Inte genom att bekräfta mannens vädjan, men genom att vidga perspektiven och måla upp vad det verkligen är som står på spel. Dels genom att varna för allt habegär. Och dels genom att ge en liknelse. Varför? Jag upprepar det. Han gjorde det för att han älskade den här mannen och bara önskade honom det allra bästa. Han ville inte bara sätta på plåster och släta över problemen. Han ville gå till roten. Och Jesus sätter därför ord på vad som hade börjat få fäste i den här mannens hjärta. Akta dig för allt habegär. Du må ha rätten på din sida, men det du håller på att förlora är värt så mycket mer. Vill du ha rätt eller vill du ha en relation? Men betyder det att den som är kristen aldrig ska göra anspråk på det man har rätt till? Är det det jag säger? Nej, så tror jag inte man ska förstå Jesus. Däremot tycker jag mig ana hur han säger att om det kommer till verkligt skarpt läge kommer relationer alltid att vara mer värda än pengar. Dessutom, och det är en parentes, kommer trygga, tillitsfulla relationer att ha helt andra förutsättningar att kunna hantera de tillfällen då vi likväl tänker och tycker olika. Vare sig det handlar om pengar eller åsikter eller något annat. Och då är det snarare tid än pengar som spelar roll. För att illustrera vad han menar så ger Jesus en liknelse. Han berättar om en man som hade enorma tillgångar. Där trygghet och kontroll hade blivit hans högsta strävan. Trots att denna strävan hade gjort honom till en mycket ensam människa. Kanske hade han satt rätten framför relationerna, vem vet. Jag kan inte låta bli att tänka att Jesus genom sin liknelse liksom drog ut linjerna för vad som också skulle kunna drabba den man som just nu stod framför honom. Och där han därför av omsorg om honom och hans bror låter honom ana vad habegäret riskerade. att leda till. Så låt oss titta lite närmare på liknelsen. Jag tänker att de flesta av oss nog kan känna igen sig i den rike mannens sätt att resonera. Han hade alltså gjort en stor vinst som han själv hade jobbat för. Och nu funderar han på hur han på bästa sätt skulle förvalta den vinsten. Och så långt är ju allt väl. Men det är nu som hans fokus, hans drivkrafter visar sig. Det är nu det avslöjas att trygghet och strävan efter säkerhet var överordnat allt annat i hans liv. Det var hans högsta strävan. Står inte ett ord om förundran eller tacksamhet över att Gud hade låtit regnet falla och solen skina över hans skörd? Eller att han hade kraft och hälsa att leva och verka? Och det finns inte en tanke om att hans överflöd, som var mer än han egentligen behövde, också skulle kunna komma andra människor till del. Istället kretsade allting kring hur han skulle kunna trygga sin framtid och kunna dra sig tillbaka i något slags totalt oberoende från allt och alla. Vilken dröm, tänkte han. Han var helt och hållet sin egen. En självständig människa. Sin egen lyckas med. Där hans bästa vän var han själv. Jag vet inte om han noterade det. Men han pratade om sig själv i tredje person. Men sen kan du dra det tillbaka. Bra jobbat, min vän. Det fanns ingen annan gud än det som han själv hade jobbat ihop. Upplevelsen av total säkerhet gav honom en känsla av trygghet. Och samtidigt är det just detta som Jesus verkar mena är den stora tragedin. Din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och här får jag erkänna att jag tycker att det är jobbigt att han säger dåre. Jag studsar till varenda gång. Jag tycker det låter hårt. Jag tror att vi ska vara ytterst försiktiga med att sätta det epitetet på andra människor än oss själva. Så har fått det sagt. Men här är det ju faktiskt Gud själv som uttalar orden. Och vi får utgå ifrån att det finns skäl till det. För poängen är ju att den rike mannen, han hade levt hela sitt liv med att klättra på en stege för att till sist stå längst upp på toppen. Men där den bittra sanningen var den att stegen hela tiden hade varit lutad mot fel vägg. Samtidigt tror jag på en Gud som har plats också för dårar. Här står ett livslevande exempel. Men jag tror inte att Gud vill att vi ska fortsätta att fatta dåraktiga beslut som leder oss bort ifrån honom. När han själv har lovat med sitt liv att han kommer att sörja för oss. När han ständigt och på nytt kallar förlorade söner och döttrar att vända om och komma hem. För trygghet handlar inte främst om vad vi har, utan vem vi tillhör. Som psalmisten säger, äger jag dig i himlen och saknar jag ingenting på jorden. Jag tror det är sant. I sitt första brev till Timoteus så skriver Paulus så här i det sjätte kapitlet. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som skänker rikligt allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Den rike mannens problem var inte att han var rik. Och det är inte heller Paulus inne på. Han säger inte, säg åt dem som är rika att göra sig av med alla sina ägodelar. Nej. Den rike mannens problem var att hela hans trygghet byggde på honom själv och på den rikedom som han själv hade samlat på sig. Så till den grad att han inte såg sig behöva någon annan än sig själv. Han var med Paulus ord högmodig. Han såg inte sitt behov av varken Gud eller andra människor. Han hade byggt hela sitt hopp på något så osäkert som rikedom. Och där gick han nu ensam och talade med sig själv. Utan att veta att det här, det var hans sista dag i livet. Det var detta som skulle bli hans avtryck för eftervärlden. Han hade vunnit hela världen. Men förlorat sin själ. Så vad hände med den där mannen som avbröt Jesus mitt i hans tal? Brodern som ville få ut sin rätt. Vi vet inte. Jag har inte kunnat hitta någon legend, inte några utläggningar om vad som hände sen. Han får stå som ett varnande exempel, inget mer. Sen försvinner han ut i historiens skuggor. Det enda vi vet är att han kom till Jesus med en befallning, vad han tyckte att Jesus borde göra, men fick sitt liv genomlyst och sina perspektiv utmanade och utvidgade av honom som älskar oss alla och som bara vill oss väl. Följ mig, säger Jesus. Var inte rädda. Ändå tvekar vi. Varför? Jag tror att svaret inte sällan stavas just trygghet och rädsla för förändring. Och det är ytterst befogade farhågor. I sin bok om bön menar jesuitprästen James Martin att just rädslan för förändring får många människor att undvika det fördjupade samtalet med Jesus. För i samma stund som vi bjuder in Jesus i våra liv finns risken att han kommer att utmana vår invanda trygghet. Det är rent av troligt. Inte för att trassla till våra liv eller för att han tycker att det är kul att trycka till oss lite grann bara för att. Nej. Utan för att han vill befria oss. För att vi ska få nå det verkliga livet. Det är av omsorg. Han kommer inte att göra oss till religiösa fanatiker. Det är högst osannolikt, skriver Martin. Inte heller genom att kalla oss till radikala uppbrott i parti och minut. Det hör till undantagen och när det väl sker så kommer Gud alltid att samverka med vår vilja. Det kan många människor vittna om. Däremot kommer det förtroliga samtalet med Jesus om det tillåts att pågå och fördjupas. Högst sannolikt innebära någon form av förändring. Och just det får många av oss att tveka. Bara tanken på förändring kan framstå som skrämmande, skriver James Martin. I boken Att följa Jesus i en rädslans kultur skriver Scott Bader Say så här. När vi gör säkerhet och självbevarelse till våra högsta mål blir vårt moraliska fokus att skydda våra liv och vår hälsa. Trygghet blir den avgud som alla andra gudar måste böja sig inför. Förr i tiden när frågan "Vilket är ditt främsta mål?" ställdes, svarade kristna "Vänskap med Gud." Eller "Förhärliga Gud och åtnjuta honom för alltid." Jag misstänker att många kristna idag, om de är ärliga, skulle svara att det främsta goda de söker är säkerhet eller trygghet. Men om vi framförallt söker säkerhet, kanske vi är villiga att offra ett utgivande liv för andra för att istället kunna upprätthålla den trygghet som vi så djupt traktar efter. Och om vår säkerhet är vårt högsta goda, då kan inte Gud vara det. I den första predikan i den här serien så berättade Fredrik Lignell om John Rockefeller. Han kallar honom för sin tids Elon Musk. Han hade fått frågan hur mycket pengar en människa behöver för att vara tillfredsställd. Och Rockefeller svarade, bara lite till. Samma mönster finns när det gäller trygghet. Bara lite till. Problemet är att både pengar och trygghet lätt blir omättliga behov som kommer att göra Gud mindre för att till sist ta hans plats. För vi kommer alltid kunna säkra upp bara lite till. Och det är just detta som Jesus utmanar när han säger akta er för allt ha begär. Paulus ger oss konkreta exempel på hur vi kan gå i motsatt riktning. Ett motgift om du så vill. Han säger bygg ett hopp på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Gör gott. Skaffa er en rikedom av goda gärningar. Var frikostiga. Dela med er. Och det utmanar såklart vårt förhållande till pengar och ägodelar. Det utmanar våra prioriteringar. Och i detta utmanas även vår trygghet. Så vad kan vi göra? Jag tänker att det alltid måste börja med Jesus. Att bjuda in honom. Och låta honom tala till punkt. Det är sannoliken inte enkelt, ska jag säga. Dels för att vi kanske inte ens vet hur man gör. Hur gör man när man bjuder in Jesus och inleder ett vuxet samtal med honom och låter honom tala till punkt? I synnerhet när ens tankar alltid har som en tendens att bli som en flipperkula så fort man ändå tar sig tid och stilla sig. Känner ni igen det? Tankarna far åt alla håll och så bara, just det, jag skulle tvätta den och så var det den. Ja, just det, Jesus. Vänta nu. Det tror jag också att om vi stillar oss inför honom så anar vi att han kanske kommer att säga sånt som utmanar vår trygghet. Och kanske är det just det som skrämmer oss. Och som gör att vi, här låter nog bli istället. Men om du känner igen dig i det här så är du långt ifrån ensam. Jag nämnde James Martin och boken han hade skrivit. Han har levt ett långt liv och han har träffat många nutidsmänniskor som brottas med just de här sakerna. Men om du känner igen dig i rädslan, i att tankarna splittrar dig, låt då det få vara din kontaktyta med Jesus. Säg som det är. Jesus, du vet att jag är rädd. Hjälp mig att lita på dig. Bara lite till. Och du vet att jag är splittrad. Men hjälp mig att se hur jag kan använda min tid, mina tillgångar, allt som du har anförtrott åt mig, så som du vill. Bara lite till. Ha inte bråttom. Låt honom tala till punkt. Ge inte upp. Kanske blir det inte som du har förväntat dig. Kanske kommer Jesus att både utmana och utvidga ditt synfält och ditt hjärta. Vad som än sker kommer utgångspunkten alltid att vara att han älskar dig. Och han vill dig bara det allra bästa. Inte det näst bästa, utan bara det allra bästa. Och om du tycker att jag låter ängslig och blygsam som hela tiden upprepar orden, bara lite till. Minns då att vi tillhör ett rike som liknas vid ett senapskorn. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. För vår trygghet bygger inte på vad vi har, utan vem vi tillhör. Amen. Låt oss stå upp och be. Tack Jesus att du inte bara låter dig avbrytas och störas. Du uppmuntrar oss att komma till dig med allt. Inte för att vi bara dövt ska diktera vad vi vill att du ska göra, men för att bjuda in dig. Ge oss mod att också invänta vad du leder oss till. Bara lite till. Och låt oss inte jämföra oss med varandra just när det kommer till detta. Att se hur trosvissa andra människor kanske är. Eller hur modiga de verkar vara. Utan hjälp oss Herre att se att du inte förväntar dig någon annan än just den du har skapat oss till att vara. Och där vi samtidigt får se oss runt omkring som vi har fått göra idag och se andra människor bli till uppmuntran och förebilder för oss. Inte för att vi ska känna oss sämre, utan för att vi ska se att själv klarar jag inte det här. Jag behöver dig och jag behöver andra syskon för att vi tillsammans ska se och förstå vad det goda livet handlar om och hur vi kan följa dig i den tid som är. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Låt oss tillbe.